Fastighetsmäklarbranschen är en förtroendebransch. Men hur står det egentligen till med förtroendet för branschen? Vad kan vi göra för att bibehålla och stärka förtroendet för yrkesrollen och för branschen? Det handlar det här avsnittet av Tak över huvudet om. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tak över huvudet. Idag ska vi prata om en riktigt viktig fråga, nämligen förtroendet för fastighetsmäklartjänsten. För med ett starkt förtroende för tjänsten, branschen, yrket och rollen så kommer, tror jag, en starkare betalningsvilja. Det kommer också, som nästan på köpet, en lägre risk för reglering som kan vara skadlig för branschen. Kort sagt, förtroendet är kapitalet som hela branschens framtid vilar på. Vilken tur då att det finns forskare som faktiskt intresserar sig för den här typen av frågor. Och en av de främsta kanske, sitter här bredvid mig idag. Välkommen Rickard Engström.
Tack, tack. Snällt.
Du är forskare på KTH, doktor inom företagsekonomi och har ett särskilt intresse för just förtroendet för fastighetsmäklartjänsten.
Ja, det stämmer. Det är min inriktning då. Min avhandling bygger då på förtroendefrågor, professionsfrågor.
Du har ju inte alltid varit forskare. Du har gjort något annat också.
Ja, jag har varit fastighetsmäklare i 14 år. Trivs bra med det. Var franchisetagare på ett ganska tidigt stadium, eller ganska omedelbart stadium. Och för dess så har jag en magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet. Och en kandidatexamen från Uppsala i handelsrätt. Och sen så läste jag in då mäklarkurserna. Det var ju bara 3 stycken då eftersom jag hade en del akademiska studier sen innan. Var det 2 stycken i Gävle och 1 på KTH. Och på KTH har jag stannat mer eller mindre i någon form. Jag jobbade ju väldigt intensivt som fastighetsmäklare under framförallt de första åren. Men jag har alltid haft en fot kvar på KTH då. Liksom. Jag trivdes väldigt bra, fick väldigt bra kontakt med många som arbetade där, många duktiga och ambitiösa föreläsare.
Men var det helt självklart då när du bestämde dig för forskarbanan att du också skulle fokusera på fastighetsmäklarfrågor? Det är inte så här helt givet område, tänker jag.
Nej, och jag var ju den första då som doktorerade inom området. Och jag började undervisa redan 2011 på KTH. Så det var väldigt lång tid innan jag disputerade dem och doktorerade. Jag tog med mig ganska mycket problemformuleringar ifrån min tid som fastighetsmäklare. Även fast det finns väldigt mycket fördelar och väldigt mycket roliga saker, positiva saker. Så är det alltid saker man tänker på att det här vill jag liksom undersöka, det här vill jag förbättra.
Mm. Vad skulle du säga? Har branschen ett starkt anseende? Finns ett starkt förtroende för branschen?
Jag tror att bland de som har anlitat en fastighetsmäklare, bland de som har träffat fastighetsmäklare, känner fastighetsmäklare och så vidare och vet vilket gediget och fint arbete de gör, där de hanterar hela processen som man internationellt sett har en notarie publicus dessutom, där så tror jag att anseendet är ganska stort. Men vi brottas ju då med lite problem då, som var framförallt kanske på 80-90-talet när det inte var några utbildningskrav. Tillsynen var sådär. Jag tror att det där kommer förändras. Det förändras. Nu har vi en väldigt väl fungerande tillsynsmyndighet, tycker jag. Jag har haft mycket med FMI att göra i min forskning. Och jag är väldigt imponerad av det sätt att arbeta. Jag tror att framtiden ser väldigt positiv ut. Vi kommer dessutom få ökade utbildningskrav från 1 januari 2028. Så att jag tycker att den bilden är överdriven. Jag tror också att det är media som... Ibland kan jag läsa såna här skräckexempel i media. Att de lyfter ut fastighetsmäklaren som ansvarig för att det är mögeligt hus och så vidare. Mäklaren tog inget ansvar. Nej, det är säljaren som är ansvarig för det som är. Och jag tror att det beror mycket på okunskap. För att liksom minska den asymmetrin som råder, dels mellan köpare och säljare, men dels mellan mäklaren och säljaren kontra mäklaren och köparen, så kommer ju mäklarens roll in, så att säga, att lyfta då de här sakerna om den här bostaden eller informera om undersökningsplikt och informera vad man bör göra och så vidare. Så att jag ser då mäklarens roll som att minska de här asymmetrierna. Och här ser jag väl då att här finns det en del potential, kanske en del utvecklingsmöjligheter.
Det där är ju spännande. Det du säger är ju egentligen det som är den bild som jag också har, ska jag säga. Att jämför man anseendet eller synen på fastighetsmäklare, fastighetsmäklarbranschen bland de som relativt nyligen, låt säga någonstans mellan 1 till 2 år, har haft kontakt med en fastighetsmäklare, oavsett om man är köpare eller säljare. Men de som inte har haft det, så är det ganska stora skillnader där de som då faktiskt har haft kontakt med en mäklare uppvisar betydligt mera positiva attityder till mäklare och mäklarbranschen. Det får mig att tänka att relationen är väldigt avgörande i hur vi bygger anseende för branschen framåt. Det är liksom det enda man kan dra egentligen av den datan. Hur skulle du, har du några tankar om hur branschen som helhet kan liksom jobba vidare med den relationen, stärka den relationen så den här effekten blir ännu starkare än vad den är idag?
Ja, alltså det är vissa saker som jag skulle vilja kanske lyfta då i fastighetsmäklarlagen. Det är så att säga fastighetsmäklarens roll och framtid och överlevnad, det handlar mycket om oberoende, objektivitet. Kollar vi på lagstiftning från 1600-talet så bygger den på ordet objektivitet, det är något som framkommer. Och jag tycker faktiskt att den svenska fastighetsmäklaren har väldigt mycket positiva egenskaper. Jag tycker att den svenska rollen som oberoende mellanman fungerar väldigt väl. Nu är Sverige och Norge som har den här modellen. Och den tycker jag att vi ska bevara, den ska vi bejaka så att säga. Och den sticker ut då ur ett internationellt perspektiv.
Om du skulle sätta upp ett plus- och minuskonto på en oberoende mellanmannarollen, vad är fördelar, vad är nackdelar med den?
Jag ser ganska stora fördelar. Jag tycker att vi ska värna den rollen. Jag ser inget behov av att vi ska ta in en notarie publicus då, som upprättar formalia. Som det är i många andra länder. Alltså en advokat som upprättar kontrakt och sånt där. Lagstiftaren har gett ganska stort förtroende till den svenska fastighetsmäklaren. Man har sagt att det är en bra tillsyn, det är en bra fungerande utbildning och så vidare. Så vi låter mäklaren hantera hela processen. Och det är ganska unikt då, så att säga. Mm. Men när man är på internationella konferenser, vilket jag har haft lyckan att få vara med på en del på olika ställen då i världen och träffat andra forskare, så är ju folk lite skeptiska till den oberoende mellanmannen. Just därför att man menar på att säljaren betalar arvodet. Hur kan då fastighetsmäklaren vara oberoende? Och jag ser det inte på det sättet. Jag ser det som att har vi en fungerande tillsyn, har vi en fungerande utbildning och så vidare. Och regel efterlevnad, ja, tillsyn, ett fungerande regelverk också, en fastighetsmäklarlag som är tydlig. Då behöver inte det liksom vara ett problem. Och kollar man på praxis så är det inte det är inte väldigt många fall som är kopplade just till oberoendet. På fördelssidan också så finns ju det att det är väldigt kort, det som vi kallar för time on market, det vill säga annonstid. Mm. Annonstiden är ju extremt kort ur ett internationellt perspektiv. Och det är en standardiserad process, standardiserade avtal. Och det här är också, vi har väldigt låga relativa arvoden. Nu ligger de ungefär i linje med många länder i Europa. Men ur ett internationellt perspektiv så har vi låga relativa arvoden. Så att jag tycker att det är ganska mycket fördelar. Det som jag ser som orosmoment, det kan vara så att en fastighetsmäklare i budgivningsprocessen favoriserar någon. Att man delar ut optioner. Att man delar ut olika optioner till olika människor. Och det har jag liksom erfarenhet ifrån genom att jag har hört andra mäklarkollegor uttrycka sig om det. Och det gör mig lite sådär orolig. Men som helhet positivt.
En potentiell nackdel för branschen och för den enskilde fastighetsmäklaren med rollen som oberoende mellanman, det är ju lite det du är inne på där då. Att vi har fastighetsmäklaren som ska sköta i princip allting, hela processen från ax till limpa. Och det är inte så att kraven på fastighetsmäklare blir färre, de blir fler. Ja. Inte minst den administrativa bördan ökar och ökar och ökar. Så vi har ju en liten situation, om man ska hårdra det, där mäklaren som oberoende mellanman ska göra allt fler saker och allt mer arbete i varje enskild affär. Inte minst administration. men får lite hårdraget uttryckt ändå mindre betalt för det. Det kan ju inte vara en hållbar situation.
Jag vill nog se det som att vissa delar i tjänsten har förädlats och förändrats. De här sökfunktionstjänsterna tycker jag att de har minskat. Annonskostnaderna har minskat betydligt. Det var väl min största kostnad jag hade på mitt mäklarkontor förutom personal. Det var ju annonskostnader. Och de ligger numera hos konsumenten. Så att jag vet inte, jag tycker man bör nog se på själva lönsamheten i sådana fall. Och det är många mäklarföretag som har varit extremt lönsamma, speciellt under pandemin och så vidare. Så att jag tror väl att det finns lite utrymme. Men däremot så är det ju så att mäklartjänsten förändras och den förädlas och den försvåras. Det kommer in nya moment så att säga. Och här tycker jag väl då att det kan vara bra att man har en treårig utbildning för att kunna täcka upp alla de här olika momenten. Och sen så har ju vi det här önskemålet, och då när jag var med i den här utredningen med FMI om utbildningsfrågorna så drev jag ganska hårt det här med fortutbildning då, att man ska ha som advokaterna 16-18 timmar per år. Och vi har ju ett litet problem, det är att 15% av mäklarkåren inte har någon som helst utbildning. De som blev mäklare då före 1999, de kan ju ha en annan utbildning i och för sig, men de har ingen som helst mäklarutbildning. Och därför så tycker jag att det är prioriterat att så fort som möjligt komma igång med fortutbildningen. För att vi har fått mycket nya lagar, mycket nya tillvägagångssätt för fastighetsmäklaren. Det finns ganska mycket, många delar som är viktigt att fastighetsmäklaren ska känna till. Så att det tycker jag ska vara, det är ett prioriterat område faktiskt, att komma igång så fort som möjligt.
Men jag är glad att du tog upp frågan där om utbildning och förstärkta utbildningskrav, eftersom det där är ju en fråga som också Mäklarsamfundet har varit väldigt engagerade i. Och vi delar ju uppfattningen att det vore bra med fortbildningskrav. Där är vi ju överens. Men vad gäller det här att förstärka utbildningskraven och förlänga grundutbildningen och dessutom förlänga praktiken så mycket som man nu ska göra, där har vi ju inte varit överens. Så jag tänker att det kan vara ett spännande område ändå att stanna vid. En sak du nämnde här, det var ju till exempel då att de som inte har någon mäklarutbildning överhuvudtaget, det är ett problem. Måste det vara det? Vi har praktisk erfarenhet av det här yrket. Och sen har vi teoretisk kunskap om det här yrket och regelverket. Vad tror du är viktigast av de här två storheterna för att göra ett bra jobb som fastighetsmäklare?
I min forskning så har jag studerat då påföljder i relation då till utbildning och bland annat till ålder. Och kommit fram till att de som är äldre har en större benägenhet eller en större risk att få en påföljdvarning. Men de som är yngre, nyutexaminerade, har en större risk att få påföljden erinran. Och då vill jag säga det att erinran handlar mycket om slarv och sånt där. Kanske dålig rutin, de kanske borde ha gjort mer praktik. Ja, mycket sådana små saker. Men att de då som har äldre skulle ha en högre benägenhet att få påföljden varning. Kollar man på de här domarna så behöver inte det vara kopplat till dålig moral, absolut inte. Men det kan vara kopplat till okunskap. Och jag skulle nog ändå vilja hålla fast vid, utifrån forskningen och det empiriska stödet som finns även internationellt, att utbildning har ett positivt samband med moral, etik, påföljder och så vidare.
Men det där är ett spännande område, och jag är inte så säker på att vi tycker så här otroligt olika här, men jag vill ändå bara hålla mig fast lite vid det, för att med risk här nu för att det blir allt för nördigt och allt för detaljerat och komplicerat, så är det ändå en väldigt viktig fråga. Och när du säger att de som är äldre, alltså de som har tolkar det som fler år i yrket, de löper enligt dina uppgifter större risk att få påföljden varning. Mm. Måste man ju också ta hänsyn till att de som är äldre, de har jobbat mer, man har gjort fler affärer. Och för varje enskild affär man gör så när det ackumuleras, då ökar ju också så att säga risken att någonting går snett i en affär. Du exponerar dig för mera risk som fastighetsmäklare i det avseendet ju fler affärer du gör, såklart. orsakssambandet här? Det, korrelation och kausalitet som det, man säger om Marshall.
Ja, absolut. Och det är någonting som vi tar hänsyn till i forskningen. Vi kollar ju då på årsbasis så att säga. Men visst är det som du säger att frekvensen är så att säga viktig. Det kan ju vara så att de som har jobbat under väldigt lång tid har gör flera affärer. Om vi då väljer att titta på årsbasis, påföljde på årsbasis, så kan det mycket väl vara så att den gruppen kanske gör mer affärer på årsbasis. Men jag är inte så säker på att det är det. Men där skulle det behövas en studie, förstås. Men det är någonting som vi resonerar om i forskningen också. Men man ska tänka på det att det inte är ackumulerat. Det vill säga, vi frågar inte någon så här, har du fått en varning någon gång under din arbetstid? Utan vi går in och tittar på ett år liksom. Sen kollar vi på nästa år. Och så kollar vi på de personerna. Så det är ett ganska grannlaga arbete. Och där har vi fått mycket hjälp från inspektionen. Att kunna göra de här vetenskapliga studierna då. Men du har en poäng.
Du, Rickard, tiden börjar gå mot sitt slut. Det känns som att det här har varit ett spännande och kanske lite vildvuxet samtal. Det. Men det är för att det finns så mycket roliga och intressanta saker att prata med varandra om. Du ska ha ett jättestort tack för att du ville komma hit och prata om de här jätteviktiga frågorna med mig idag.
Tack för att jag fick komma hit. Det har varit väldigt trevligt.
Jag tror att vi kommer att ses igen i det här och i andra sammanhang.
Hoppas det.
Och stort tack till alla er som tittar.